är det pigga och friska om jag kör?
Ja, gud. Relationer är en komedi. Så, nu börjar vi.
Yes, och då lämnar vi det lite lätt obehagliga relationssnacket som föranledde den här podden och går raskt in i tronspelet, Aftonbladets varma, vänliga Game of Thrones-podcast, där vi gör en great rewatch och ser om hela den här fantastiska serien. Vi har kommit till avsnitt 5 i säsong 2, The Ghost of Harrenhal. Och jag sitter här med Sandra Weibro.
Hej, hej.
Marcus Larsson.
Ja, här är jag igen.
Och en lite förkyld Tove Björnlund. Jag ska försöka att inte hosta på er. Välkomna hörni.
Åh, tack. Det är fantastiskt att vara tillbaka i den här poddstudion.
Ja, visst är det.
Ja, med luften är ren och...
Ja, precis. Sen som, som att man andats för mycket frisk luft ett tag.
Ja.
Nu vill man komma in hit. Ja.
Här känns som att man andas in. Jag vet inte vad sportredaktionen använder den här lokalen. Eller något omklädningsrum.
Oh, gud, det,
det är mycket män på liten yta. Det är ja.
Och det luktar ju alltid gott som vi alla vet.
Exakt, mumma. Nej, men hörni, vi har fått ett samtal. På 08 725 23 57 har Fredrik från Karlstad ringt in.
Ja, heja Värmland.
Tjena, Fredrik här från Karlstad. Jag har funderat lite på det här med Bran och vad han ska ta vägen när han passerar muren. För som många säger så kommer muren att rasa när han väl passerat den. Och Bran är en så pass viktig karaktär med alla hans egenskaper. Att kunna åka liksom fram och tillbaka i tiden och så här. Han kan ju verkligen förändra saker och ting. Så då behöver han skyddas. Men då är ju frågan vad han ska ta vägen. Och då är ju första anhalt Winterfell. Men där kommer det säkert vara massa strider mot White Walkers och så vidare. Så jag tror att han kommer åka ännu längre söderut till Mera Reeds farsas slott. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Men de heter något så här grodmän. Och bor i som så här, träskmarker. Och där kommer då Bran då, enligt vad jag tror, sitta och åka fram och tillbaka i tiden. Samtidigt som han säkert flyger på drakar. Och samtidigt som det här slottet i det här träsket rör på sig. Så att, det kommer bli väldigt åksjuka för Bran. Det var jag tror i alla fall. Vad tror ni? Hej.
Ja.
Mycket här.
Ja, Tove Grodmän.
Ja, The Crannogmen. De håller till i The Neck någonstans. Och det är som man säger, ett litet träsk. Som folk aldrig hittar till. Alla riddare som kommer, de går typ ner sig i träsket. Ja.
Aha, de går ner sig. Det lät som en underbar plats. En plats, ett träsk som ingen hittar till. Där skulle man ju själv vilja bo.
Det lät ungefär så.
Det lät som att Fredrik såg det som en liten drömtillvaro i alla fall. Att han, han sitter där och reser fram och tillbaka i tiden i träsket.
Men grodmän har vi inte sett i den här serien än, va?
Ja, just det. Vi har inte kommit så långt än.
Nej, men det har vi inte gjort. Men Bran... Oh. Är det här en hel, håller vi på att spoila någonting nu som förbannade amatörer? Ja, det gör
ja,
vi.
Ja, men det gör vi väl.
Ja. Dra ni två gånger så ni vet att vi det här kan spoilas. Nej, vi kan prata lite allmänt om Bran. Ja, vad ska Bran göra? Han är ju inte så mobil överhuvudtaget.
Men nu är det ju stackars Mera alltså, Reed som får dra omkring på honom.
Ja, precis. Men ni som vet, vad är det som har hänt? Kan Bran inte passera muren helt plötsligt? Han kunde ju uppenbarligen gå åt andra hållet.
Ja, jag tror det.
För han är väl i alla fall, kalla mig dum nu, men han är ju långt bortom muren.
Ja.
Han är ju inte någon annanstans. Så nu är teorin att det har hänt någonting där.
Ja, han har fokus ju blivit The Three-Eyed Raven.
Ja, och Three-Eyed Raven... Så finns det information någonstans, ett memo som inte nådde mig, att om The Three-Eyed Raven går förbi muren så rasar den.
Det här tror jag inte är en allmän.
Det här är en teori.
Det här är en teori. Precis, för att det finns ju många andra teorier om hur den här muren ska rasa. Om att det ska så komma Bran fler drakar lite, till exempel som ska bränna ner den.
Exakt. Så Bran kommer bli lite som den där komedin med Björn Skifs i huvudrollen. Han blir Björn Skifs helt enkelt, att när han river huset.
Ja. Brand Björn Skifs. Bäst hittills.
Ja, men å andra sidan så kan det ju faktiskt vara så, eftersom han blir tvungen att ta sig norr om muren för att liksom anamma och få hela den här magin, så kanske han på något sätt tar med sig magin och då rasar muren. Det är en trolig teori.
Ja, en annan är väl om The White Walkers går igenom den där muren, så lyckas ta sig igenom den, så rasar den.
Typ, ja, i och för sig.
Av någon anledning.
Ja, alltså hela de dödas armé kan ju bara klättra
Magnus
upp och kasta sig ner ifrån den.
Edlund som satt här inne, alltså du vet, ja, den här poddens Yoda, han menar ju på att den här muren är magisk. Jag har inte läst böckerna, kära lyssnare, så förlåt mig att jag låter korkad. Och då ska den kommer brytas på något sätt. Mm. Men Bran kommer ju, Sandra, Bran måste väl gå söderut?
Det är, ja, klart han absolut. Går
förbi. Men han kan ju inte gå så långt söderut, för han måste väl ha connections med The Weirwoods, de här träden. Det är väl så han ska få sin...
Och
är det inte de rötterna han håller i när han är med... Nu kanske jag bara hittar på vilt här, men...
För det är ju så, det är ett väldigt gods. Intelligent uttryck nu här.
Ja, nej, men eftersom det är old gods, så ska du kunna se saker via de här weirwoodsen, de här träden med röda bladen. Och det är ju under ett sånt som han har suttit nu och tittat. Så jag tänker att han får inte ta sig för långt söderut, för där finns det inga sådana träd.
Åh nej, så de kommer inte kunna mötas hela Stark-klanen. Det kommer fortfarande vara så här.
Jo, i The Godswood har ett weirwood.
Ja, men då får de andra gå norrut. Ja, och då innebär det ju att då John och de går ju inte att möta Danny i söderut, utan ja, vi får se, ja, det där. Det är väldigt bra fråga, men vi är uppenbarligen lite förvirrade. Vi vet inte hur Bran kommer göra.
Men vi tänker oss att han kommer passera muren.
Ja, och så får vi se om muren står eller om muren blir som Berlinmuren, det vill säga rivs.
Precis. David Hasselhoff och, your soundtrack.
Ja, exakt. David Hasselhoff och Björn Skifs. Och Bran Stark.
Ja, okej.
Okay. Och sen så funderade jag också över varför det här avsnittet kallas The Ghost of Harrenhal. Det kanske tog
det
bekant.
Vet jag. Ja. Ja, men Harrenhal byggdes som det absolut största slottet i hela Westeros. Tills, och de tänkte att det här är ju typ ogenomträngligt, tills Aegon the Conqueror kom med sina drakar och bara flög över murarna och brände ner skiten med Lord Harren, jag tror att han heter Lord Harren, och hans söner i det. Så de brändes levande där, och därför tror man att de spökar, därav The Ghost. Och i det har liksom inte gått så jäkla bra för några av dem som har fått hålla det här slottet efteråt. Alla bara dör på olika sätt. Så det är lite, vad heter det? Haunted och cursed.
Ja, men det är lite spökhus helt enkelt. På detta stora nöjesfält som heter Västerås.
Ja. Och i det vi kommer komma fram till här sen, när det börjar dö folk i Harrenhal, vilket då är Jack and Hagar som styr över, så tror folk i böckerna att det är ett spöke som har mördat folk.
Ah,
det är där Arya håller hus nu.
Exakt, så vi kan väl bara gå och kliva rakt in i Harrenhal egentligen.
Ja, passera muren rakt in bara.
Ja.
Får se om det har jag håller.
Ja, och där sitter ju Tywin och styr med någon slags järnhand och är ganska hård mot sina allierade runt bordet.
Han retar dem när de inte kan läsa och så vidare.
Ja.
Framförallt så sitter han väldigt länge vid det där bordet, har ni tänkt på det? Han sitter bara vid det där bordet. I alla scener nu i de här avsnitten vi ska prata om.
Och dricker väldigt mycket vin.
Ja, och rör inte på sig.
Nej.
Han är ju liksom en...
Men han är ju bossen, folk kommer till honom liksom.
Han är ju en sån här hälsofreaks mardröm på något sätt. Nej, men handlingen står ju rätt stilla där runt bordet.
Ja, han lägger ut sina schackpjäser typ.
Ja. Men i alla fall, ja, vi är på Harrenhal helt enkelt, det var den bågen.
Mm.
Ja, Men det finns väl två saker som händer där här. Det är väl Jaqen H'ghar. Och sen är det de här fantastiska dialogerna mellan Tywin och Arya.
Mm-hmm.
Och det undrar jag hela tiden med tanke på hur de spelar mot varandra. Han Charles Dance är ju fantastisk. Han säger ju mer med sina repliker än vad, alltså det är så dubbeltydigt.
Mm.
Vet inte Tywin vem hon är egentligen?
Det känns som att han borde ha utnyttjat det. Jag tror bara att han fattar att så här, det här är en tjej som är smartare än vad man tror att hon är. För han blir väl glad när hon ljuger och säger att hon är från något annat hus som hon sen inte vet vad man har för sigill.
Det är mystiskt eftersom han ändå känns så smart. Att han inte fattar.
Men jag menar, det, han... sidan, det fanns ju inte Facebook på den tiden. Alltså, det är klart att det, är ju, det finns ju någon logik i att han inte vet vem hon är. För han har väl aldrig träffat henne.
Nej, men jag tänker att det finns ju en liten... De vill ändå skicka ut någon slags efterlysning efter en liten tjej.
Ja, då borde man i alla fall teckna någonting.
Ja, precis. Även om man inte har träffat henne liksom, personligen tidigare. Och det kanske inte finns liksom, ja, men bilder och att skicka ut. Fotografier. Ja, men fotokonsten är inte uppfinnen.
Inga satirtecknare heller. Nej. Liksom.
Ja, men alltså de scenerna tycker jag är lite av det här serien, eller det här avsnittets bästa. Det är ju när man njuter lite av att sitta, att de pratar. Sen är det ju skittråkigt när Tywin sitter och pratar om med sina underhuggare.
Ja, de skiter man ju fullständigt i liksom.
Ja, man fattar ju ingenting. För det är ju faktiskt så. Kalla mig dum igen. Man vet ju aldrig var trupperna är eller någonting. Jag vet inte om det är en akut fara. Sitter de på något ställe som är centralt för hela... Är det krigscentralen han sitter i förmodligen? De hotade, var de på väg? Det vet man ju inte.
Nej, och det här än en gång får mig att bara tänka på hur mycket jag vill ha ett sånt här stort bord som Stannis har i Dragonstone. Och alla har ju med sig sina fina kartor, men han har ju ett riktigt bord där han flyttar omkring sina små spelpjäser. Så han har sån här flayed man, och så är det väl att en liten figur kanske motsvarar x antal trupper, och så håller de på att flytta runt de här. Som ett fint riskspel. Jag skulle vilja ha ett sånt så att vi hade kunnat följa med.
Ja, absolut. I det här rummet.
Exakt.
Om det hade fått plats. Ja, det hade jag också velat. Men du kan ju alltid skaffa ett hemma.
Ja.
Det är ju jättebra. Det behöver ju inget matsalsbord.
Exakt, lite döjyta.
Ja. Nej, men det tycker jag. Sen är det ju det som, nu kommer ju Jaqen H'ghar på riktigt.
Precis, och man vet och ju liksom börjar, egentligen inte vad hans deal är.
Nej, nu börjar det här är början på en väldigt lång båge, kan vi väl avslöja för de som inte har sett det.
Ja, härligt. Och man måste börja liksom vänja sig vid hans märkliga sätt att tala.
Ja.
Men han pratar väl lite som Yoda, gör han inte det? Du Tove, du som älskar Star Wars.
Jag som kan min Star Wars.
Ja, men det är ju samma så här, han säger orden i fel ordning på något sätt.
Ja, väldigt mycket att själva, vad heter det här nu, pronomen lägger han på fel sätt.
Ja, inte bara det. En vanlig människa skulle kanske sagt så här bara, ja, den röda guden kräver 3 offer. Ja. Och här blir det bara, 3 offer den röda guden kräver, ja. Alltså han pratar ju så liksom.
Det är inte riktigt lika illa som Yoda, men nästan. Och det här med att prata om allting i tredje person, eftersom there no one, är ju superjobbigt.
Ja.
Är det så man gör om man är någon slags orakel?
Ja.
Då pratar man så här.
Ja, men det är som i fantasy och science fiction, då ska man tydligen inte prata med samma satsbyggnad som vanliga människor, för man får ju hela tiden så här. När Jaqen H'ghar kommer, han är lite tjusig, är han inte det?
Ja, känns lite som ett sagoväsen. Liksom.
Ja, men lite hunkig sådär. Han skulle kunna vara en alv i Sagan om ringen. Och då krävs... Ja, men man skulle ju aldrig bry sig om honom om han pratade som folk. Han är ju väldigt så lugn och bara...
Men det är det där lugna pratet som gör att man tror att någon är vis när de egentligen kanske... bara pratar skräp i dålig ordning de gör.
Ja.
Jag tänker att
du säger ja. Eller ja, jag kan.
Ja, men alltså första gången man såg hans inträde i liksom serien, man kan inte ha fattat mycket alls av vad han var för någon. Han måste ju bara framstå som väldigt märklig. Nu har vi lite backstory som vi har sett liksom längre fram.
Ja, men jag kommer ihåg när jag såg det, för jag tyckte det är på de här avsnitten vi har sett nu som första gången jag såg den, som andra säsongen börjar få fart, tycker jag. Och det är mycket tack vare Jaqen H'ghar. För det är så här klassisk mystisk man som man måste liksom så här veta hans syfte hela tiden. Och han är typ bäst i världen på att bara döda folk och komma undan med det. Det är ju fantasy.
Ja, det är ju spännande redan där.
Ja, det är redan där är kul. Och sen att han också, för en gång skulle jag säga, mörda rätt personer.
Mm-hmm.
Alltså sådana som verkligen förtjänar det, som den här råttfångaren i Hammel, eller vad vi ska kalla honom. Han som får råttor att äta sig in i sin offer. Torteran. Han är väl en av de första som försvinner.
Precis, för han, eftersom Arya har räddat Jaqen H'ghar Biter och Roarge ifrån den här buren lite tidigare som började brinna när de Red Cloaks kom för att hitta Gendry. Det är helt enkelt där som han har då, eller dödsguden har ju förlorat tre dödsfall. Ja. Så därför får Arya helt enkelt tre nya att ta ut.
Ja, och hon ja. Här skulle hon ju kunna säga Tywin Lannister.
Ja, alltså lite fattar jag inte varför hon inte bara säger Joffrey direkt.
Ja,
liksom.
Eller Cersei. Det här är ju va?
Ja, alltså, jag undrar lite grann om hon vill ha sin dödslista för sig själv. Att hon redan här är att hon vill utföra de här morden själv.
Ja, precis. Hon vill se dem i ögonen när livet lämnar dem.
Men det känns ju lite, det skulle ju vara mycket enklare för henne att bara...
Ja, men det är ju en sån här lucka som man bara undrar. Men alltså, ta Tywin då, för fan. Tywin, ta och pricka av de första tre där. Du har ju uppenbarligen är ju ganska bra på det han gör, Schacken. Schack.
Jack, lite franskt.
Ja. Jack, bonjour.
Ja, fast han kommer väl från, är det Tyskland eller Holland och sånt där skådespelaren,
tror jag. Tyskland tror jag är faktiskt.
En härlig tysk.
Ja, en bra tysk.
Nu tänkte jag göra en fin övergång här och säga, ska vi gå? Men sen kommer jag på att jag har ingen aning om vilket vädersträck vi ska ha när vi ska till stormländerna.
Nej, vi ska nog inte uppmuntra.
Vi ska kanske till typ öster, väster,
nordväst. Ja, men vi drar till stormländerna istället.
Ja.
Och där är det skoj.
Ja, nu får vi äntligen veta vad som händer med den här obehagliga skuggdemonen som Melisandre föder.
Och det går ju ganska snabbt också.
Ja.
Alltså, jag vet att vissa har kritiserat lite grann hur snabbt det går. Liksom att man bara plupp så är Renly död. Stackaren.
Ja, det har han lilla... inte... Ja, det är en lilla favorit.
Ja, precis.
I sin vackra krona. Nej, det var först nu, eftersom jag verkligen visste vad jag skulle vänta mig, som jag kunde se att så här, ja, det är verkligen en skugga som har Stannis face. För första gången man såg det var det ju också bara hejsan hoppsan, där dog han.
Men det här måste ju vara ett av de mest omständiga sätten att döda en kung i filmhistorien. Man ska alltså först och främst, bara det, man ska pippa med Stannis. Alltså bara en sång.
Ja.
Liksom ha liksom någon jävla Stannis ringbrynja mellan
frustandet.
Benen. Frustandet.
Ja, föreställ dig det nu.
På någon jag försökte i morse föreställa mig det.
Fast de ligger ju på det där bordet jag vill ha.
Ja,
okay. Sidebar.
Ja, du får tvätta dig in. Vad heter den? Men i alla fall. Och sen så ska man släpa sir själv med Sir Davos till någon strand i Nordirland och sitta och krysta fram mörkt bläck som ju inte alls verkar ta så mycket plats när det kommer ut som det var där inne. Och sen så ja, då och sen tar den här skuggninjan och dödar Renly, för det är tydligen. Det förstår man när man blir påsatt av Stannis, så förstår skuggdemonen att ja, det är brorsan jag ska ta.
Helt logiskt. Fullkomligt logiskt.
Påsatt. Men ja, men det är ju lite det finns mycket frågor här, eller är det bara jag?
Ja, det är nog bara
the Lord works in mysterious ways.
Ja, George R. R. Martin works in mysterious ways.
Lord of light.
Tänk att komma på det här. Man ska ligga med Stannis, man ska ta en grotta med Sir Davos. Och man ska föda en skuggdemon och sen dör Renly. Undrar, alltså. Nej, ni sitter som fågelholkare. Ja, det är bara jag som är så här. Ja, det här. Är det här som man då ska säga? Det är fantasy.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Exakt.
Okay. Och så lämnar man bara det där.
Ja.
Ja, men vi är alla överens om att det var ett intressant sätt att fimpa.
Ja, och jag menar hela man den här måste, serien.
Alltså, det här har ju skett förut. Alltså den skuggis. I första säsongen kom ju också en skuggis. Det var ju en...
Va? Nej, det här har jag glömt. Vadå?
Jo, men, jo, hjälp mig här nu. Ni kan klippa bort det här om det blir för fånigt. Men det var ju en skugg uppe i Winterfell. Har jag fått demens?
Ja, eller?
Jag försöker gräva tillbaka i minnet nu. Men...
Vad är det du menar? Du menar inte han The Catspawn här som ska mörda Bran?
För det är just, det var ingen skuggis. Ja, vi glömmer det. Klipp alltså, bort okay, det där.
Han var en shady dude.
Okej, okay, det är jag. Ja, vi klipp bort det där.
Däremot så, ja, okay. Jag bara, för däremot i böckerna så är det lite virrigt längre fram så håller de på att prata väldigt mycket om Renlys skugga som sen ska vara med i The Battle of the Blackwater. Men det är åtminstone ryktas om att folk ser hans skugga gå bananas.
Yes. Jaha. Så det där med skuggor är en grej. Kungaskuggor som ges ut i världen.
Ja.
På egna ben.
Ja, men det här sätter ju stackars Brienne blir ju alldeles förtvivlad.
Ja,
ja. Stackaren.
Ja. Precis, och dessutom blir hon ju då beskyld för det här när vakterna kommer in. Så inte nog med att hon förlorar sin älskade kung. Hon får även stå till svars för mordet först.
Precis, och så får hon dra iväg med Catelyn Stark, va?
Precis. Där för hon löser ju det där ganska snabbt genom att hugga ihjäl alla vakter.
Precis, men där är det en lite fin scen ändå när hon ska liksom, vad heter det, bekänna sig till Caitlyn eller bli liksom hennes...
Svära trohet.
Ja, precis, svära trohet.
Ja, hon är ju lite som, alltså hon är inte så självständig. Nej, hon måste ha någon att tjäna hela tiden.
Ja.
Det är lite som en golden retriever.
Men det kanske är så när man är riddare. Man är liksom ingenting utan... den man tjänar. Det var väl som han i Kingsguard när han blev avskedad.
Ja, Barristan Selmy.
Ja, precis. Då var det som att...
Då hela hans liv borta.
Ja, precis. Liksom. Det finns inte att vara pensionär och sitta och ha det mysigt, utan man måste ha någon.
Tycker det är väldigt tråkigt det här när folk inte har en identitet utanför sitt jobb.
Exakt.
You gotta serve somebody som bara Dylan en gång sjung. Ja, men ja. Och sen är Marjorie presenterar dem här, och här förstår man ju att hon vill mycket.
Ja, hon sörjer ju inte särskilt länge, om hon ens sörjer alls liksom. Han var ju en stilig kar.
Exakt.
Och sen är det, ja.
Men det är ändå schysst när Littlefinger kommer in och frågar så här, men du vill väl fortfarande bli drottning? Och bara, nej, jag vill inte bli en drottning, jag vill bli the queen.
Ja. Hon vill sitta på järntronen helt enkelt. Det tycker jag är fint. Och återigen, Littlefinger dyker upp. Alltså, lite den här seriens gubben i lådan. När man ser om den så är det ju verkligen påfallande. För att man såg den första gången och tycker man inte att han... Alltså då kan han vara försvunnen många gånger. Men nu tycker jag att han bara ploppar upp lite här och där. Bara, hello.
Ja,
nej, och han hetsar ju dem att de ska lämna Renlys sida. Det vill säga inte sluta upp bakom Stannis som de flesta andra kommer göra. Kan vi också bara ta en liten sekund och diskutera hennes konklänning. Det kan vara det fulaste jag sett i hela mitt liv. Hon ser ut som en wrap.
Alltså
hon ser ut som en tumbrörulle.
Vem då?
Marjories klänning.
Jaha, det var inget jag tänkte på. Det är konstigt att spelledaren i den här podden alltid bryr sig om klänningar. Alltså Magnus älskade rustningar.
Ja.
Och nu är det klänningar.
Och kronor.
Jag tar på mig rollen som den ytliga här.
Nej, men det tycker jag är alldeles bra. Pliktrapportering. För det är ju i det här avsnittet är det ju väldigt mycket, eller i båda avsnitten, de här kommande också, är det mycket pliktrapportering.
Ja, det hoppas runt väldigt mycket på olika ställen.
Men vi kör väl pliktrapportering. Här har någon skrivit på vårt manus första avsnittet utan nakenhet. Har ni koll på det?
Ja, precis. Det är jag som har varit tvungen att få in det.
Klänningar och så du håller koll på nakenheten.
Ja, men det är ändå något minnesvärt.
Fast om vi ska prata minnesvärt. Gendry.
Ja, alltså du tänker,
jag tänker på
torson.
Jag tänker på hans insmorda torso med liksom hammare och städet.
Ja,
det var härligt. Han fick vara med i alla fall. Hans torso fick vara med i det här avsnittet.
Ja, och så är den lite sotig. Du gillar sotiga torsos.
Ja, men lite så smutsigt och härligt.
Åh, herregud, vilken klyscha. Ska vi gå vidare i det här? Tove, har du något
att tillägga till detta?
Ja, men alltså, man lägger märke till, alltså, det tänker man på när Gendry visar sin torso för mindreåriga Arya då. Han kan ju inte slåss så bra, han står och svingar ett svärd. Man märker ju att kameran gillar torson.
Precis.
Alltså de framhäver ju honom som en liten fager smed. Ja.
Men är det här, i det här avsnittet eller kan det vara nästa som har en kvinnlig manusförfattare? Eller om det är kvinnlig regissör?
Ja, det kan hända att det är det här.
Inte för att det är allt kvinnor bryr sig om. Liksom, att...
Ja, nej, men, absolut inte.
Men
nej,
nej. Jag bara slänger in en liten lös spekulation.
Ja, det skulle kunna vara så.
Ja, men vi objektifierar gender helt enkelt. Mm.
Ja. Theon också. Honom går inte så bra för. Han får ingen respekt när han ska iväg och plundra. Hans besättning, de bryr sig inte alls.
Och då nej, får men vi... syrran bryr de sig om.
Ja, exakt. Ja. Hon är en true Iron Islander.
Men jag tycker fortfarande... Vi har ju fortfarande inte kommit där man börjar hata Theon. Men nu tycker man bara, man tycker fortfarande lite synd om honom. Han är ju väldigt, han är spelad väldigt bra. För man ser hela tiden i ögonen att han försöker vara något han inte riktigt är.
Ja, precis.
För att tjäna, det är mycket kärna här. Han vill tjäna sin pappa liksom. Brienne vill tjäna någon bara. Som hon, bara för sakens skull. Skitsamma.
Ja, vi vill tjäna profiten.
Ja. Ja, men här i alla fall så börjar ju den här obehagliga Dagmar också smida lite ränker och säga att så här, men du måste ju sätta dig i respekt, Theon. Du måste ju, kan ju inte bara gå dit och bränna en fiskeby. Och då börjar de ju sätta igång den här planen med att han ska ta Torren Square för att dra ut alla nordmän. Alla från Winterfell.
Alltså de där järnöborna är ju inte roliga.
Nej.
Alltså man märker redan här att det där vill man ju inte ha att göra med.
Nej, inte
man vill
alls.
Ju inte ha att göra med så mycket i den här världen som man ska säga. Men de verkar...
Förutom de möjligen Gendrys bringar då, men det...
Tove, fortsätt. Alltså, vi kan återgå till det ämnet om du vill. Det som händer på Järnön och sen måste man bakom muren, alltså det bästa stället i hela serien.
Ja, of course.
Där det händer minst, eller det händer ju ännu mindre med Dany då, men
speciellt i det här avsnittet.
Ja, men här får vi ju förklaringen till de tre hornstötarna. Som alltså det står ju någon
liten historielektion som Sam ger.
Ja. Och alla, det är väldigt roligt att han såna här polare, det har du läst i någon bok. Han är bokmalen. Jag tycker om Sam bara därför. Men det här med, om du ser det första gången så ska man ju komma ihåg det här med hornstötarna. För det är en plantering. Jag säger inte att det kommer igen, men det gör det. Men det roliga är ju att det står ju någon där uppe i fjällen.
Och vaktar
och har ett jävligt stort horn som hörs över hela nejden som man blåser då och då. Och en stöt förklarar ju Sam då, det är när en vän kommer, alltså en crow. Två stötar, det är fienden och det är vildingarna. Och tre stötar har inte hörts på tusen år. Och då är det de, som vi kallar dem, de vita flanörerna som knallar in.
Som man säger på svenska.
Ja, exakt. men det är också en sån detalj, lite grann som hur Stannis mördar sin bror. Att det är en väldigt duktig hornblåsare där uppe i norr. Alltså den hörs långt. Det är som våra flyglar.
Ja, precis.
Ni vet om det man hörde klockan 3 varje måndag typ. Så antagligen så måste det betyda att de är utplacerade lite.
Tänker
där
också uppe. Mycket så här vidder, inte så mycket skog.
Ja, men det måste ändå vara en rejäl jävla pipa som sätter igång där. Så att alla hör. Ja,
gud, förresten, vita flanörer. Nu, jag tänkte direkt på typ så här Rivierans guldgossar.
Vi ska väl kanske inte gå på det. En annan plantering, det får ju du ta sen eftersom du är expert på King's Landing.
Ja, exakt. Ja, men jag tänkte verkligen att jag minns inte riktigt att Wildfyre planterades så tidigt i serien. Det är alltså någon, vad heter det på svenska egentligen? De kallar det någon slags eld.
Jag brukar kalla det gröna palm.
Löpeld tror jag de kallar det.
Ja.
Och det är någon slags att det visar sig att det är det som är Cersei och hennes mysige sons plan för hur de ska skydda King's Landing från de här invaderande styrkorna. De håller på att tillverka en massa sån här, ja, men napalm, liksom bomb explosionsmaterial nere i
för att de är ju chanslösa.
Precis.
Om man här bara tar sig till stan så är de chanslösa. Men här har de sin, som jag brukar säga till vissa som lyssnar, brukar hata mig när jag säger det här, men jag kallar det för napalm. Det är tydligen inte det, men det är det.
Ish.
Det är väldigt brandfarligt i alla fall.
Precis, och nu säger Tyrion att nu ska ni tillverka det här för mig istället. Så får vi se hur det går med det.
Är det inte intressant med Tyrion också att han går från att vara i första säsongen så är han mest en cynisk, jag bryr mig inte om ett skitperson, och nu blir han allvarlig och allvarligare och lite mer godhjärtad hela tiden.
Ja.
Eller godhjärtad. Jo, men
han blir
ju
finare och finare liksom.
Ja, precis.
Plus att han blir jätteledsen här när han inser att folket kallar honom för Demon Monkey. Ja. Och att de tror liksom inte så mycket att det är Joff som är den otäcka, utan att det är Demon Monkey som viskar i hans öra. Mm. Det är ju hemskt. Han försöker göra det bra.
Ja, precis. Ja, han försöker ju rädda dem.
Ja, men det är, han har sitt utseende mot sig, kan man säga.
Ja,
vilket är helt obegripligt med tanke på att det är Peter Dinklage som spelar honom, som ju också är en...
Alltså, också en freaking babe liksom.
Ja, Tove får... Ja, du vet.
Ungefär så.
Ja, där är också en torso du gillar. Men jag undrar en sak. Danny, alltså Sandys andra expertområde här, alltså det här när de knallar omkring där nere i ökenområdena.
Mm.
Det tänkte jag på första gången, det tänkte jag på nu när vi kollade in. Den här beslöjade damen som bara dyker upp i en slottsträdgård.
Ja, vem fan är hon?
Ja, men det måste ju nästan vara någon av Jacken Hagars, eller? Nej?
Ja, så det var det man tänkte nu när hon faktiskt säger I'm no one. Precis. Det är ju bara för också plantering då, den här frasen kommer vi få höra igen.
Ja, nej, men alltså det måste ju vara ansiktslös, men frågan är, jag minns inte, jag undrar om man får en förklaring på det ens. Men det är väl någon röda guden eller någon sån ansiktslösa gudens sändebud som knallar runt där nere.
Ja. Ja, men för att hon kommer dyka upp igen och vill ju väl. Hon varnar ju för diverse onda saker som kan hända.
Ja.
Men jag tror inte att man får något riktigt svar men på vem hon är eller varför.
Hur skulle du sammanfatta det här avsnittet nere i öknen?
Det rätt... tråkigt.
Ja, man får se en drake tända eld på en liten köttbit.
Ja, det är väl ungefär
och så,
det.
Och så får hon,
den är rätt gullig draken.
Ja,
när
man
så drakbebisar.
Ja, de är ju charmerande små.
Annars är det väl att... men, ja, precis.
Ja, och sen,
frieriet så, från Sarsson Daxos.
Ja,
ja,
som hon ju inte är så förtjust i.
Trots att hon har massa guld.
Ja. Ja,
det gick inte så bra för honom.
Nej.
Vad säger som att vi blåser i den här nu?
Ja.
Och där är alltså ljudet av våran spoilerhaj.
Som för övrigt när jag lyssnade på podden sist så hoppade jag högt när det där ljudet kom på.
Det är meningen, för nu är det meningen att de som inte vill veta någonting om säsong 7 och det som komma skall, ska sluta lyssna.
Ja, precis. Men vi kan kanske börja med en liten tyst sekund för Maester Aemon som har dött.
Va?
Eller han som spelade Maester Aemon, Peter Vaughan,
okay,
har dött.
Jaha, det var tråkigt att höra.
Han blev 93 år gammal, dog, somnade in lugnt. Ja.
Ja, men det är ju det man drömmer om att göra.
Precis.
Ja.
Sen, jag vet inte om man...
Om man snackar,
ja, precis. Nej, men om man snackar om... den här ja, men HBO:s andra stora serie Westworld.
Exakt.
Så är det någon som har gjort någon slags ja, koppling mellan Westworld och Game of Thrones.
Mm-hmm.
Och twittrat att tänk om Game of Thrones bara är Westeros World och Jon Snow är en host.
Du menar en robot?
Ja, precis.
Ja,
får vi se, det skulle vara en fin så här, kanske spin-off liksom, går ihop.
Jag tror vissa hade haft lite åsikter om det. Alltså, ja. Det skulle känns lite snopet om det visade sig att det här var bara en nöjespark någonstans i ett framtida USA.
Ja.
Och där,
kan det bli lite av en sån där Dallas-twist eller vem är det nu med Who Shot J.R. när allt sånt där är en dröm?
Ja, exakt. Kommer ju någon liknande, ja vadå, vi har ju haft någon liknande i, ja, här i Game of Thrones också med Jon Snow.
Ja, det gillar man ju inte.
Jo, det gillar man.
Och vår favorit Alfie Allen, som vi pratade väldigt mycket om i förra avsnittet,
ja,
han har varit och snackat på ett fan-konvent i Puerto Rico.
Yay.
Och där har han sagt om nya säsongen att det blir mer drakar och mer tortyr. Det är ju för sig ingen högoddsare.
Men... Nej, men alltså är man inte trött på den där tortyren? Jag menar, han har väl blivit torterad så det bara räcker och blir över.
Ja, fast det behöver ju inte just vara han som blir torterad. Ja, men, even though probably.
Ja, men tortyr är väl ganska klara med.
Ja, men jag känner lite att man är lite... Det har ju ändå varit ganska fantasifull tortyr.
Mm. Och vi gillar, har sett, gillar man ju.
Ja, ja. Nej, men vi har ju sett väldigt mycket olika former av tortyr. Ja. Och även liksom allt våld, man får kniv i ögat och diverse. Vad finns kvar?
Jag vet inte om jag vill veta svaret på den frågan.
Men det kommer du få veta i sommar.
Men du borde ju vara glad över att det blir mer drakar.
Ja.
Och det här är ju bara ett tecken på att nu har de jättemycket pengar inför nästa säsong. Så drakar kommer det att bli. Som sagt, Night King dödar en av dem och återuppväcker den. Det är min dröm.
Ja, och vi har ett till skådesrykte också. Det är att MMA-mästaren Conor McGregor från Irland ska vara med i säsong 7. Och han är ju lite grann av en sån här, vad ska man säga, en kampsportstyp. Så man undrar om han kanske kommer bli någon slags krigare.
Eller är han The Mountain nummer 5?
Ja,
fem.
Precis.
Eller blir han någon sån där järnöar tjomme som
ja,
ska
det,
åka med?
Det känns ju inte som att han kommer ha jättelånga repliker och bli någon, vara någon ny Tyrion i alla fall.
Han, vad är det som får
precis,
dig att
han får inte
det?
Hänga i pelargångar så mycket.
Utveckla varför du inte tror det.
Jag tycker att vi är lite fördomsfulla här.
Ja, precis, nej,
fördomar
men
om MMA-män.
Fördomar om män.
Precis. Sen har Sophie Turner snackat med The Rap om hur Sansa kommer ha det i säsong 7. Hon säger bland annat att hon vill bli Queen of the North själv. Hon är lite sur på liksom, Jon och vill att han ska erkänna att det var hon som räddade dem i Battle of the Bastards.
Det har hon väl rätt i.
Ja, det kan man säga. Hon säger också att det kommer bli lite återföreningar och spännande möten. Väldigt luddigt. Och tyckte att det vore ju väldigt häftigt om Khaleesi och Sansa möts.
Ja, men det känns ju som att det kommer ju ske. Alltså det, som serien utvecklas så är det ju Sansa och Khaleesi och Cersei som förmodligen kommer göra upp om det här. Istället, ja, till för... Alltså, jag håller ju inte på det laget, någon av dem. Men det tror jag det kommer bli.
Ja, har ni något mer eller ska vi lämna det där?
Jo, men kan vi inte vi måste läsa det här som George R. Martin har snackat om slutet på bokserien. Vem ska ta det här?
För
det här
han snackar det här... ju mer om den nya boken än han verkar skriva på den.
Ja, det går
men, långsamt. Men Tove, kan du inte läsa det här? För det här är
nu blir det högläsning. There are a lot of dark chapters right now in the book that I'm writing, he said. I've been telling you for 20 years that winter was coming, and winter is the time when things die. And, you know, cold and ice and darkness fills the world. So this is not going to be a happy, feel-good book that people may be hoping for. Some of the characters end in very dark places.
Yes! Ja, det är så
men vad fan!
Det är precis det man vill ha. Liksom. Men om folk vill höra av sig här, då ska ni mejla på tronspelet@aftonbladet.se. Hashtagga tronspelet i sociala medier. Men allra helst ring på 08-725-2357. Behöver inte vara nykter när du gör det. Och jag har bara en sak att säga. Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.
Hej då.